Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Strävan efter perfektionism har alltid funnits hos Åsa Ingrosso. Och idag kan hon se vart önskan om att bli sedd som en duktig flicka kommer ifrån. Att köra på för hårt och inte kunna bromsa fick under en period förödande konsekvenser. Men Åsa har lärt sig att se varningssignalerna i tid. Tillsammans med maken Emilio Ingrosso håller hon på att bygga ett eget restaurangimperium. Och de hemliga planerna är stora, men än så länge utan slutgiltigt mål. För just målet är inte det viktiga för Åsa. För henne handlar det om att skapa en drömtillvaro på vägen dit. Att ständigt vara i en kreativ process och kanske även få in lite stillhet och lugn i ett annars intensivt livstempo. Jag heter Anna Hegerstrand och jag vill önska dig varmt välkommen till min podcast Livshjulet. Med veckans gäst Åsa Ingrosso. Livet just nu, var är du?
Tänker du idag?
Ja, idag.
Eller i allmänhet?
Idag med omnejd.
Idag med omnejd. Jag är ju i Sverige nu och har varit här i 2 veckor och gjort en massa roligt preppat för mera jobb som kommer och roliga projekt.
Mm, vad spännande. Är det någonting du kan berätta om?
Nej. Skittråkigt liksom. Nej, men det är så mycket som kommer och vi vill ju liksom lansera nyheten på rätt sätt, så man får hålla sig lite till tåls. Och vi också, vi vill ju berätta, men snart.
Mm, och när du pratar om vi så pratar du om det ju Emilio.
Ja.
För ni gör ju typ allt tillsammans.
Min siamesiska tvilling, ja.
Nej, men det är väl lite så. Men du är i Sverige utan honom den här gången.
Ja, precis.
Hur kommer det sig då?
Han är kvar på Mallorca och vi har ju lite öppningar och grejer där också. Så han behövde vara på plats där, så nu åker jag hem och så öppnar vi Catalina, Santa Catalina, La Perla där. För den har gått igenom en liten renovering.
Mm. För ni driver 2 restauranger på Mallorca.
Mm.
2 La Perla, en i Santa Catalina och en i området Camp Barbara.
Mm.
Och så driver ni La Perla på Södermalm i Stockholm.
Yes.
Och Scarpetta på Drottninggatan.
Exakt.
Mm. Och nu är det ytterligare saker som händer alltså.
Jo.
Ja. Och ni gör allting tillsammans.
Ja, faktiskt. Hela tiden.
Hur funkar det att vara här och jobba utan honom då?
Nej, det är skitkonstigt faktiskt. Det är både lite skönt för att man kan göra precis vad jag vill liksom. Och vakna när jag vill och gå och lägga mig när jag vill.
Får du inte det annars?
Nej, men det blir att vi gör ju allt. Vi är ju så synkade liksom i allting. Så det blir med allt. Och ibland är det skönt att vara själv också liksom, såklart. Alla säger alltid det, att det är nyttigt att vara själva. Och vi tycker ju inte det. Vi gillar ju att vara tillsammans liksom. Men nu kan jag känna att det är klart att det har varit lite skönt, och det tycker säkert han också. Men framförallt så är vi så vana att ta besluten ihop liksom. Så att nu när jag har varit då på mina möten och grejer sådär, då sitter vi liksom och facetimar för att han ska kunna vara med. Och då blir det blir liksom lite, inte samma vibe liksom.
Nej, det blir inte samma sak.
Nej.
Jag har ju gjort en intervju tidigare med Emilio där han sa att när vi är i Sverige så jobbar vi väldigt mycket och då har vi lätt att tappa bort varandra. Vad tror du han menar med det?
Gud, vad menar han med det? Ja, men det kanske är att vi är så otroligt fokuserade på det vi gör liksom. Så att vi kanske glömmer bort ibland att vi lever lite så. Det är liksom bara jobb hela tiden. Och det är verkligen så när vi är här. Sverige har blivit jobb.
Mm.
Och på Mallorca är vi lite mer softa kanske. Liksom.
Det är inte så många glas vin i solen i Sverige när ni är.
Nej, precis. Nej, men det är, vi är ju här i korta stunder liksom, och då blir det att man bokar in så himla mycket. Det är många att träffa och det är möten och det är grejer hit och dit liksom. Mm. Vi är ju involverade i ganska mycket olika saker. Det är boken och det är våra viner och det är, alltså, det är möten och grejer överallt. Så ja, det är nog, jag skulle gissa att det är det han menar, att vi jobbar sönder oss när vi är här och så åker vi hem och bara pustar ut liksom.
Ni tappar bort den privata relationen kanske?
Ja, precis, det är det jag menar.
Och om man plockar bort allt jobb, vad finns i den privata relationen?
Som jag sa här inledningsvis, att han är min semiska, det känns ju som att vi är samma person väldigt, väldigt ofta.
Mm.
Och vi kan vara så oense om någonting så att det nästan känns som att jag bara, vem är du? Varför förstår du inte vad jag vill säga? Liksom? Mm. För att vi kan verkligen tycka olika. Men sen så sätter vi oss ner och vi pratar och så kommer vi på att, men vi vill ju samma sak. Vi bara hade inte förstått att du menade så. Liksom.
Mm.
Så vi är så himla synkade i allt vi gör och hur vi tänker. Vi är väldigt lika och samtidigt jätteolika, och det är väl skönt också. Men det påverkar allt vi gör liksom. Från att vi kliver upp till vi går och lägger oss så är vi ett liksom.
Ja, jag förstår. Vad härligt.
Ja, det är faktiskt fint. Det är jättefint.
Jag sa ju till dig innan vi tryckte på räck här att den här intervjun kommer inte handla om Åsa, Emilios fru, utan den här intervjun kommer handla om Åsa. Och jag har redan misslyckats, Maria. Hur trött är du på frågan? Eller hur trött är du på att vara hans fru just i den bemärkelsen?
Ja, alltså i början när vi träffades, då var jag ju väldigt så här med, för då var jag så ny i restaurangbranschen. Jag visste inte så mycket, kunde inte så mycket och hade aldrig jobbat liksom i den branschen på det sättet.
När du skulle öppna skoaffär?
Ja, jag har ju jobbat med design och inredning och sådana saker. Så att det var väldigt nytt, och då blev jag frun. Och fast att jag visste att, men det är ju jag som har inrett hela den här restaurangen liksom. Eller det är ju jag som sitter och gör halva menyn. Jag gör logger, jag gör spellistan, jag sitter och gör allting. Och då kunde jag i början bli lite så här stött att, men vad fan, ser ni inte mig liksom? Jag har ju också jobbat, allt är inte Emilio. Men det är inte så längre faktiskt. Jag tror att både vi själva och andra har insett att vi gör det här tillsammans liksom.
Mm. Och ni har ju anklagats för att vara enbart frontpersoner på olika varumärken. Om det sen är restauranger eller viner eller andra produkter. Jag känner ju er lite och vet att ni jobbar extremt hårt och lever ert jobb. Och det andas ju ganska mycket avundsjuka.
Jo, det kan man väl säga kanske.
Upplever du att det finns mycket avundsjuka riktad mot er?
Ja, det gör jag faktiskt. Och det är skittråkigt, för att det, oftast är det ju närmare än man tror liksom. Och det är jättetråkigt, och det gör att man tappar lusten lite grann liksom.
Nej, jag förstår. Hur hanterar ni det då? Hur hanterar du det?
Jag kan bli så jäkla arg. Jag kan bli riktigt arg, för det känns så orättvist liksom. Men sen så tänker jag så här att, men vad fasen, vi är ändå före. Kopiera oss, hör med, gör vad ni vill. Vi är ändå före er liksom. Vi kommer på nya saker.
Mm. Och du står ju mycket för designen, inredningen, det visuella i konceptet. Du gillar ju att laga mat också, va?
Ja, gud ja.
Ja,
jätteintresserad.
Och har satt rätter på menyn. Men det är ändå, du är känd för att stå för det visuella och kommer från en sån bakgrund. Kan inte du berätta om hur du valde bana i livet?
Det ska jag absolut. Först ska jag bara nämna att Emilio är extremt involverad i nya La Perla så som den ser ut nu. Vi verkligen tänker utseendet på restaurangen och upplevelsen ihop. Jag ska bara säga det.
Men han har också lärt sig lite hur du funkar, eller?
Ja, eller vi har nog ganska lika stil liksom, och vi vill ha, men han gör de grova bitarna och jag sätter liksom det här
piffet.
Ja, precis. Mm. Han kan säga så här, jag behöver en rangering här, och jag behöver det här och här måste det finnas en sån här, och sen så skapar jag utifrån det liksom.
Ja, jag fattar.
Men vi är jätte synkade i det vi gör. Så att, och han är urduktig på inredning. Stenkoll.
Mm.
Så det, ja, det, och hur hamnade jag här? Jag tror att det bara var ett kall inne i kroppen liksom. Jag satt och såg på något tv-program, vet jag, när jag var liten, när de höll på med lera. Var en kvinna som gjorde stora jättefåglar som hon göt liksom i lera, och jag var så fascinerad över liksom hur man, hon skar liksom i leran och så brände det, och det var så häftigt. Mm. Och sen så bodde jag precis bredvid en ungdomsgård där de hade keramik ner i källan liksom. Så där kom jag i kontakt med leran första gången och blev helt såld liksom. Det har alltid varit ett sätt för mig att alltså jag glömmer ju tid och rum helt och hållet. Jag är helt lost liksom när jag håller på med mina grejer. Mm. Nästan lite för manisk.
Och du är utbildad keramiker?
Nej, inte utbildad. Jag gick gymnasiet, så gick jag beklädnadsteknisk, så jag är faktiskt utbildad sömmerska egentligen.
Mm.
Och planen var att jag skulle bli, först skulle jag bli kläddesigner, och sen så lämnade jag det och så ville jag bli inredare eller inredningsarkitekt. Och då går man vidare och går en utbildning som heter merkantil, och då man ritar mönster och sådär. Så att det är liksom en väg, man kan gå textilvägen liksom för att komma dit. Men sen så, nej, då blev inte det av, och så gjorde jag massa andra saker istället. Hoppjärka liksom.
Ja, jag fattar. Och vad är det du tycker roligast idag, om man tänker i skapandet?
Alltså jag säger här, om jag börjar med en ny grej, då är den jätterolig tills jag kan den. Då är inte det kul längre, då måste jag liksom byta.
Mm.
Jag har ju försökt mig på att göra smycken, leran eller keramiken, jag målar tavlor, jag har testat det mesta liksom. Och när det sitter sen, då är det inte lika roligt av någon anledning. Jag behöver liksom utmaningar, och det får jag med restaurangerna.
Mm.
För det är så otroligt mycket, och liksom hjärnan verkligen snurrar, det är mycket beslut, det är mycket, det måste vara genomtänkt. Och att få se, vi har ju pratat om det förut i någon intervju, att Emilio är så duktig på att starta koncepten och jag är kanske lite bättre på att avsluta dem.
Mm.
För min stora vinst får jag när jag tänder liksom det lilla ljuset och det luktar gott i hela lokalen och det är liksom färdigt, nu är det dags att liksom visa det vi har gjort. Där får jag hela min...
Och då är han redan inne på nästa projekt, för då har han gjort sin del.
Ja.
Men det är ju bra att man kompletterar varandra där.
Ja, det är väl bra. Ja.
Men du sa också så här att du kan bli, när du kan en sak så vill du gå vidare till nästa.
Mm.
Du är inte heller en liksom, att du vill fördjupa dig jättemycket i det. Och du har ju sagt tidigare att du skulle må bra av lite mer lugn och stabilitet i tillvaron.
Oh, Gud.
Och så där är jag också, att det har varit en ständig strävan för mig att få må bra och att få lite lugn, stabilitet. Men så fort det blir det så blir det tråkigt.
Så gör man något, sätter igång något nytt. Ja,
ja, och river upp så att...
Klipper av sig håret eller något. Jag har ju...
Ja, eller bara dra igång en renovering, byter bostad.
Ska man måla om ett
rum. Ja, exakt. Hela starta tiden. Ett nytt företag eller någonting sånt där. Varför blir det så här för oss då? Jag har ju ADHD, så jag har min förklaring klar. Varför blir det så här för dig?
Jag har ju också det. Även om inte jag har det på papper så vet jag ju att jag har. Jag har två barn som har diagnos på papper. Min pappa har ADHD.
Mm.
Så jag har suttit med så många, eller jag har sett så mycket utredningar och papper och jag har fyllt i själv liksom. Men sen har jag inte fått någon utvärdering. Men om jag skulle... Ja, men jag vet att jag har det liksom.
Du behöver inte en utredning. Eller du behöver inte en stämpel på pappret.
Nej, nej. Och det, när jag var i småskolan så där, då hotade våran lärare med att jag skulle sitta bakom en skärm, för jag verkligen inte kunde sitta still liksom.
Det var ju det du hade behövt då ju.
Ja. Ja, det kanske jag
får barn göra idag.
Det var så roligt att gå runt och prata med alla och titta vad de gjorde och så där. De var så trötta på mig.
Ja, men
jag kunde inte sitta still.
Och vilka perioder i livet skulle du säga att de här utmaningarna som man ju faktiskt har som tillhör en sån diagnos har visat sig som starkast? För mig var det ju när jag separerade med två små barn. Eller när jag fick barn.
Mm. Ja, den är ju tuff. Det har jag också gjort.
Ja, hur gamla var dina barn när ni separerade?
De var 4 och 6.
Ja, som mina är nu.
Mm.
Vad var det tuffaste i det, tycker du?
Alltså, min man reste väldigt, väldigt mycket. Och var kanske inte helt närvarande pappa, liksom. Och det... Även om han är världens härligaste, vi har en jättebra relation liksom, och han är världens finaste kille, så var hans fokus någon annanstans liksom.
Mm.
Och
ni var också ganska unga när ni
fick
barn.
Väldigt unga, ja gud. Verkligen.
Du var 21 när du fick ditt första barn.
Ja, precis.
Mm.
Ja, det är ungt.
Ja, det är väldigt ungt.
Jag tänker på mina barn som är 24 och 26, gud.
Ja.
Nej, det är ungt. Det är en tidig start liksom på allting. Men nej, men att han hade varit så mycket borta liksom, och jag vet att barnen var rädda liksom, hur ska det här gå? Pappa kan inte laga mat, och vad ska vi äta? Och det var liksom det var så fruktansvärt jobbigt att ha skuldkänslorna över att röka upp en familj liksom. Ja. För det gjorde jag, hade verkligen skuldkänsla för det. Jag tyckte det var jättehemskt. Så det usch vad hemskt.
Och du gjorde ju också, för du är född och uppvuxen i Nässjö, kom vi fram till. Jag är också smålänning, så vi har ju inte riktigt bott grannar. Ja, nästan, för du är några år äldre än mig. Men sen så flyttade du till Västervik. Och där bildade ni familj. Och sen när du separerade så flyttade du till Stockholm.
Ja, jag åkte lite fram och tillbaka och pendlade under flera år faktiskt. Men det har alltid varit Stockholm som var längtan, och efter det sen så var det bara att flytta utomlands liksom. Det var det enda jag tänkte på.
Ja, just det. För hur hamnade du på Mallorca?
Jag, i och med att jag har hållit på med design och grejer och är väldigt skointresserad, så ville jag göra mitt eget skomärke. Och ville bort liksom från Sverige, och Mallorca kändes väldigt nära liksom, och det är det ju, det känns fortfarande väldigt nära. Det tar 3,5 timmar så är man där, och det är väldigt mycket svenska där, och det känns nästan liksom som att det är lite uppblandat. Så det kändes lättillgängligt liksom, och då tänkte jag att då ska jag ha mina skobutiker, inte en utan butiker. Så väl, ja, trodde jag att det skulle, ja, skitsamma. Och då så...
Du har haft stor tilltro till dig själv helt enkelt.
Ja, det är bra. Inga problem det här, det är bara att köra.
Ja.
Och då behövde jag en bra fabrik, och det skulle tillverkas i Italien, och då fick jag med hjälp av gemensamma vänner faktiskt, så var det så här, men prata med Emilio, hans familj har stenkoll på bra fabriker i Italien. Så på den vägen är det. Så vi började prata som galningar om skor, och sen pratade vi inte om skor mer sen.
Nej.
Så blev de andra saker.
Sen blev ni kära.
Ja.
Och flyttade ihop snabbt.
Ja, det gick jättefort faktiskt.
Ja, så man kan säga att hela ditt liv på Mallorca har varit med honom i alla fall.
Ja, 100%.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men du också...
Förutom när jag har varit där innan liksom, men hela flytten och alltihopa var ju direkt liksom med honom, även om jag hade tänkt att vara där med barnen själv liksom. Så blev det väldigt intensivt, men hela tiden med honom liksom.
Men om vi backar tillbaka där till när du blev ensamstående mamma med en 4-åring och en 6-åring. Vad var den största utmaningen i det? För dig?
Att klara av veckorna när de inte var med, tror jag.
Ja, ni hade varannan vecka då?
Det var jättetufft.
Får jag bara fråga, för du sa att du har 2 barn som båda har ADHD på papper. Då tänker jag att var det inte också en jättestor utmaning att vara själv med 2 barn med,
jo, men,
med ganska mycket energi och lite speciella behov?
De här diagnoserna fick de när de var tonåren. Så att det var många år där vi inte riktigt visste vad det var. Liksom.
Nej.
Och det är fortfarande ett litet tag sedan, så att den här stormen med ADHD... diagnoser hade inte riktigt kommit då.
Nej, men de hade ju fortfarande sina utmanande beteenden, tänker jag.
Precis, men vi visste ju inte riktigt vad det var. Och jag har ju alltid varit liksom all over. Så att det var så här, ja, men han är ju min unge liksom.
Ja. Det är bra, du kände igen dig själv.
Ja, verkligen. Så Anton fick sin diagnos först, och då var det väldigt så här, men gud, såklart, hur kunde jag vara? Varför har jag inte fattat det liksom?
Det är också intressant att han fick sin diagnos före din dotter.
Nej, men hon är 2 år yngre.
Ja, okej. Hon fick den i samma veva typ.
Hon kom 2 år efter honom, more or less.
Och idag så är de 24 och 26.
Ja, i april blir de det.
Ja, och vad har ni för relation?
Vi har en helt magiskt fin relation faktiskt. Jag är väldigt, väldigt nära båda två. Det är absolut det bästa. Det låter som en klyscha, men det är ju det bästa man gör liksom. Det är ju att bli... förälder. Och speciellt till de här 2 barnen.
Ja, jag kan förstå att man också skördar frukt när de blir vuxna och man får se liksom på något sätt vad man har varit med och bidragit till.
Ja, verkligen. Alltså, Anton har inte varit det lättaste barnet, kan jag säga. Han prövade mig många gånger.
Du ska få vara barnvakt åt mina barn.
Ja. Och man, den här oron med, och det vet ju du också, med ADHD-diagnoser och gör jag rätt nu och varför lyssnar ingen på mig?
Och man alltid känner sig som en dålig mamma. För man liksom inte...
Andra föräldrar runt omkring som himlar med ögonen och de tycker att man inte liksom gör... Alla har ju små tips också hur man ska göra. Alla vet ju det bästa liksom.
Man älskar
vill gärna
tips.
Tala om det. Så det är ju tufft liksom att vara ensamstående med två barn som, precis som du säger, faktiskt har beteendena liksom.
Mm. Hur länge var du ensam med dem innan du och Emilio träffades?
Alltså vi träffades för snart 9 år sedan. Så att de var ju stora, Lina var ju tonåring liksom. Så det var ganska många år senare.
Du är ju uppvuxen i en familj som också tog hand om fosterbarn.
Mm.
Jag vet att du har tyckt att det har varit stökigt under din uppväxt. Och då tänker jag lite, för du är ju inte heller bäst på att hålla lugnet omkring dig. Nej. Har detta präglat dig på något sätt?
Absolut.
Hur då?
Alltså, det var ju liksom kaos hemma hos oss jämt. Vi hade ju fosterbarn som, de gjorde ju allt. Och det...
Var det fosterbarn som i att deras föräldrar inte kunde ta hand om dem? Så då skulle dina föräldrar ta hand om jättemånga barn som...
Ja, det började med att vi hade en ung tjej, hon var tonåring, som kom på helgerna. Och då var jag ju bara 3 år, liksom. Eller var ännu yngre när det började. Nej, jag var nog 3 år. Och då skulle de ha henne på helgerna och så blev det någon dag i veckan. Och sen blev det hela veckor, så blev det varannan vecka och sen... Bodde hon på heltid i 4 år, tror jag. Den första tjejen.
Mm.
Och sen efter det har det bara rullat på. De har ju haft så mycket barn så att jag kan inte ens räkna alla. Alltså. Så många.
Mm.
Och som mest när de blev sen HVB-hem, då tror jag de hade 5 eller 6 platser samtidigt. Liksom.
Har det här bidragit till att du har fått en större otrygghet i dig? Eller att du inte har...
Nej, men jag har nog blivit den här duktig flicka-grejen för att...
Inte vara i vägen, typ.
Ja, och sen att man, när man inte riktigt blir sedd så försöker man ju hitta något sätt att bli sedd på, liksom.
Mm.
Och då är det ju, en väg är ju att gå och vara skitduktig, liksom.
Mm.
Så absolut har jag haft grejer med det och även gått faktiskt i terapi mycket bara för att förstå vad jag håller på med när jag jobbar liksom 18 timmar i sträck.
Mm.
Och tycker att men det är klart att jag ska klara det, liksom. Det kommer ju någonstans ifrån.
Mm. Att man vill bli bekräftad.
Mm.
Och på vilket sätt har terapin hjälpt dig? Om
jag
den
gick
har
i KBT.
Mm.
Och då hade jag min keramikverkstad. Jag hade precis bara ramlat ihop i more or less i min studio. Och bara så mycket vad som hände. Jag fattade liksom inte. Och då hade jag en perm som inte gick att stänga för jag hade så mycket ordrar. Liksom.
Mm.
Och var så lycklig över det. Jag hade varit på Formex och hade ju... Alltså jag hade så mycket order så jag var helt överlycklig. Och sen bara, men gud, nu ska jag tillverka allt det här och jag har bara 2 händer liksom. Vad gör jag? Så det var jobbigt och jag försökte att anställa en tjej och det var, och skulle dreja åt mig liksom.
Mm.
Men det var inte helt enkelt. Men så till slut så gick det liksom inte mer. Då jobbade jag ju konstant. Jag sov knappt. Jag grät för att jag skulle sova för jag hade inte tid att sova.
Nej.
Så, och sen 2 små barn på det. Så de fick ju sitta i keramikverkstaden och liksom så gott de kunde och vi åt där och alltså det var kaos fullständigt. Jättejobbigt. Så när jag sitter på den här KBT:n då började hon liksom rycka i varför känns det som att du ska göra den här permen och vad är det jobbigaste just nu och det var bara så här tokgrät liksom. Mm. Och så skulle man liksom leva ut den och stanna kvar i känslan tills den har släppt liksom och sådär.
Mm.
Så att bara att förstå, jag fick fylla i massa formulär och en massa saker för att jag skulle fatta varför jag höll på liksom som jag gjorde. Och det gjorde jag ju till slut.
Ja.
Det är en häftig metod, KBT, faktiskt.
Och vad resulterade det i då? Någon beteendeförändring?
Ja, Jag började med att ha två telefoner, så att jag hade en till arbetet och sen hade jag en privat, så att jag kunde stänga av arbetstelefonen.
Mm.
Så att man verkligen bara hade de tiderna. Jag fick lära mig att liksom klocka mig själv, så att jag liksom verkligen bara skulle jobba en hel tid och inte mer. Alltså massa såna här tricks liksom för att liksom stoppa sig själv när hjärnan vill liksom mer av någon anledning, alltså pusha sig själv hela tiden.
Har du tagit med dig det? Lever du fortfarande så idag?
Alltså jag blev ganska sjuk. Jag kunde nästan inte jobba på 1,5 år alls liksom. För jag kräktes när jag kände lerdoften. Jag kunde knappt vara inne i min verkstad.
Är det någon slags tecken på utbrändhet då? Eller?
Ja, fullständigt. Kol liksom. Jag var så trött och bara, jag orkade inte göra någonting. Det var faktiskt jättejobbigt.
Jobbigt också att känna att så här, jag kräks när jag känner den här doften. Mm. Så jag kan inte göra det jag älskar.
Ja. Det blir ju bra.
Ja, men precis.
Ja. Nej, jag lämnade faktiskt keramiken och så tog jag ett vanligt jobb bara för att slippa liksom, sitta med alltihopa. Jag behövde bara pausa allting.
Jo, kunde du jobba heltid då?
Ja, gjorde jag faktiskt den. Men det, då hade det gått ett litet tag. Men sen så gick det bra att jobba igen.
Mm. Har du, för jag vet ju att du jobbar mycket. Och när vi liksom ska boka den här intervjun till exempel, så kan man få svar 10:30 en lördag kväll.
Ja, eller så två att, på natten.
Ja, eller två på natten. Så det känns inte som att den här arbetstelefonen lever vidare.
Nej, men det som är skillnaden nu, det var det jag skulle säga, men jag tappade bort mig förut.
Ja.
Det som hände med att jag blev så sjuk, liksom, det finns någon sån här plingling, nu måste du sakta ner, liksom, som är någon inbyggd grej. Så att jag hamnar liksom aldrig i den där trötthetskaosgrejen längre. Någonting stoppar. Liksom, och sen blir man ju äldre och lite klokare kanske.
Mm. Och så tröttare.
Att, ja, men, ja, dels det. Så kan jag känna så att men jag måste inte tapetsera till 5 på morgonen. Jag kan faktiskt gå och lägga mig så fortsätter jag imorgon. Mm. Jag behöver inte göra det precis just nu. Och det är ju det där som har varit. Jag har liksom tävlat med mig själv nästan och kollat. Så här, kan jag vara klar till 6 på morgonen här nu så kör jag färdigt så är det klart sen. Liksom. Så kan alla titta på vad fint det blev.
Har du också blivit bekräftad från omgivningen hur duktig du är och mycket, vad du kör och allt du tar i blir så bra?
Har du fler timmar på ditt dygn än vad vi har? Och hur kan du hinna med allting? Och...
Det är sådana sjuka ideal som premieras i samhället. Att man bara ska vara så duktig som möjligt, så smal som möjligt. Alltså, som inte är sunt.
Ja, och som jag skrev någon gång på min Instagram, jag har liksom hela mitt liv har jag försökt att eftersträva någon perfektion liksom, i allt jag gör. Och det är klart att det går ju inte. Liksom. Man får välja vem man vill vara och vad som är viktigt liksom, i livet.
Vad upplever du att du har släppt på? För jag kan känna att när man tittar på dina sociala medier till exempel så ser allt väldigt perfekt ut. Du är svinsnygg, naglarna är alltid välmanikerade, håret liksom välfönat. Utsikten från restaurangen på Mallorca är 10 poäng. Alltså, det är...
Jag vill inte framstå så, men det är nog, jag gör ju det där. Jag vet att jag gör det där. Och
ja, men din tillvaro framstår som vacker.
Ja, men jag går också i osminkad i tofs och slafsiga jeans. Liksom, eller...
Men vi ser sällan det.
Nej, och det kanske är bara jag som ska bli bättre på att lägga upp det. Liksom, för det finns ju där, precis som alla andra.
Samtidigt så tänker jag att alla som... Liksom, har någon slags reality check vet ju att Instagram inte rimmar med, det är bara en liten del av ens verklighet.
Exakt.
Och du då som brinner för konst och det visuella kanske vill förmedla det här genom dina kanaler. Mm. Man ska få ta del av det. Du kanske inte behöver vara den som visar det som någon annan visar.
Nej, det är sant. Det är sant. Men jag tror också att den här letan efter perfektion, för Emilio är precis likadan.
Mm.
Det är också det som gör att vi... tror jag lyckas så bra med våra koncept. Mm. För att det är så genomkollat åt alla håll och kanter. Liksom. Det finns inga vägar där det kan sippra igenom någonting. För vi har verkligen kollat allt.
Mm.
Och om vi skulle släppa på det, då kanske vi skulle... Jag förstår vad jag menar. Det finns ju något gott i att man är så petig. Liksom.
Såklart.
Och som kan ge framgång liksom, i det. Mm. Men så det är en jäkla svår balansgång. Alltså.
Det viktiga är bara att man inte kopplar ihop liksom, sitt egen värde med den perfektionisten. Och det är lätt att man gör det.
Ja, det hänger ju ihop. Liksom.
Ja. Hur går det i terapi då?
Idag?
Ja, eller nu för tiden.
Nu för tiden? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och det är ett litet tag så jag slutar med det. Och sen tror jag aldrig att man blir riktigt klar med sin självutveckling.
Nej.
Men jag har läst tonvis med självhjälpsböcker och lyssnat på ljudböcker och alltihopa, men även gått i riktig terapi liksom, hos lite olika personer, och den ena har väl varit bättre än den andra och någon har varit sämre än den andra. Så, och det är ju så liksom.
Ja, så är det, man behöver prova igenom. Det är lite som kärlek, man ska kyssa många grodor innan man hittar sin prins.
Ja. Nej, men för mig har det varit KBT som har varit grejen liksom. Jag gillar det här med att utsätta mig och träna i det liksom, och bli bättre. Nu så hör jag ju själv vad jag säger, man ska bli bättre.
Det verkar funka, din terapi.
Ja, det kan bli lite bättre.
Men du gillar att titta framåt och försöka lösa problem istället för att gräva bakåt. Exakt. Och se var de uppstod ifrån.
Ja, men precis.
Ja, jag förstår. Och det är den mentala biten, den fysiska biten. Hur tar du hand om dig med sömn och motion och andra såna här, de här livsstilsfaktorerna som är så viktiga?
Som vi pratade om förut här borta, att när man jobbar väldigt mycket så är det skitviktigt att man tar hand om sig. Man ska äta bra, man ska träna, man ska göra alla de här grejerna. Och det är precis det som jag tar bort när jag jobbar mycket. Och det är ju värdelöst varför man gör det. Men det blir så. Jag kan ju liksom ta en... Dels har jag med den här ADHD-grejen. Då kan jag glömma bort att jag, om jag har ätit eller om jag ska äta, jag kan komma på vid 11, så här, har jag ätit idag? Nej, det har jag fasen inte. Nej, men det där, och min dotter är ju precis likadan. Vi glömmer ju liksom bort att äta. Det finns inte med vatten, nej. Det är bara, man känner liksom inte.
Nej, jag är likadan.
Visst är det konstigt?
Varför lägg till då medicin på det som tar bort hungern dessutom.
Ja, nej gud. Nej, det är inget bra. Men då är Emil ju bra, för han är skalman. Han måste äta, för annars blir han ju, hans blodsocker bara liksom dippar. Så att, då följer jag med honom och äter, så då äter jag också liksom. Men vad var vi nästan? Du frågade någonting där.
Med motion och sömn och så. Jag vet att du sover väldigt lite.
Ja, och det har jag gjort hela mitt liv. Jag har alltid haft så här 3-4 timmar, 5 kanske. Och är väl fortfarande lite så. Men nu har jag fått av en väninna något som heter Nattplus. Som man tar som en med massa så här bra grejer i, och med magnesium och allt möjligt. Så nu går det faktiskt lite bättre.
Så nu sover du kanske 6 timmar då per natt, eller?
Ja, eller till och med 8 ibland.
Åh gud vad skönt.
Ja, det är väldigt skönt, och det påverkar ju hela dagen kan jag säga. Det är väldigt bra att sova sina timmar.
Du har upptäckt det nu.
Jag har upptäckt det nu här senare.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Hur tränar du?
Just nu ingenting.
Nej.
Absolut ingenting. Så det får vi ändra på. Jag har faktiskt tänkt att vi ska, när jag kommer tillbaka till Mallorca nu, så ska vi ta tag i den här vårsolen och härligt, och gå ut och gå lite och träna liksom. Emilie vill också göra det, så att det, ja, vi gör det tillsammans.
Ja. Är du en periodare eller?
Fullständigt.
Ja, okej. Är du också lite så här allt eller inget där, duktig flicka, när du väl börjar träna?
Ja.
Då är det ett schema.
Ja. Nej, jag körde liksom en period under, kanske från 2010 till 2014, någonting sånt. Hysteriskt. Och då tränade jag liksom 7 dagar i veckan 2 gånger om dagen. För då skulle jag göra det bäst också. Då kunde jag bli irriterad på dem som var svinduktiga. Då vill jag liksom bli bättre, så tävlingsmänniska dessutom. Så då pushade jag mig liksom stenhårt på det också. Asjobbig. Och då är det jobbigt, för jag blir trött på mig själv liksom.
Ja, men nu så har du vårsolen då att ta tag i då, och kanske göra det lite måtta. Det är så, jag skrattar för att jag känner igen mig själv.
Ja, det är så konstigt.
Varför göra saker halvdant?
Ja, nej, det ska vara bäst liksom.
Ja. Du, jag har en standardfråga som jag alltid tar upp med mina gäster, har jag bestämt. För att jag är, jag vet inte om den är omodern, men jag är lite intresserad själv. Jag fyller ju 40 år.
Och har väl något... Ja,
tack. Jag är fortfarande 39, vill jag säga.
Ja, då ska vi inte... Jag tar tillbaka det grattiset då.
Men jag håller på just nu och liksom någonstans säger man ju medelålders när man är 40.
Ja, är man ju.
Jag är lite svårt att förhålla mig till det. Så därför vill jag grotta i andras relation till sin ålder. Och du är ju 47.
Ja.
Vad har du för relation till din ålder?
Men vet du, jag pratade med en väninna igår om det här. Och det, jag tror att jag kommer ha skittufft med det här. Jag tycker faktiskt att det är lite jobbigt.
Vad är det som är jobbigt?
Nej, men jag kan titta på min hud och den är inte lika spänstig längre. Och hur ska det bli sen? Och man ska liksom acceptera en massa. Liksom. Ibland du vet man får upp telefonen och så kommer själv kameran.
Det är hemskt. Ifrån.
Nej, men jag flippar. Alltså. Jag tycker det är skitjobbigt. Ja. Alltså, jag är arg på mig själv för att jag tycker att det är jobbigt. För det vill jag ju inte tycka.
För det är också lite tabu att tycka att det är jobbigt. För man ska ju älska sig själv.
Ja, och det är så väldigt så här, push på det nu. Att allt ska vara naturligt och det ska vara så fint och bra allting. Och alla ska bara... Och jag kan bli arg på mig själv att jag inte är mer förlåtande i att den liksom, processen sker. För det är ju så. Jag måste ju bara börja tänka på ett annat sätt. Liksom.
Mm. Samtidigt så är du ju också öppen med att du fixar till dig det som du inte är nöjd med.
Ja, för det tycker jag är så fjantigt. För jag vet ju så många som håller på.
Och då
många. Och de bara, nej, jag har inte gjort något. Och det där förstår inte jag, varför man ska ljuga om det. Jag ser ju att du har en stenhård panna. Jag ser ju att du har det. Det är klart att du har tagit någonting där.
Och då är det ju många gånger människor som är 15-20 år yngre.
Ja, det är också.
Än vad du och även jag är.
Mm.
Tycker du det är jobbigt liksom att se att så du tycker det är jobbigt att se att du själv blir äldre?
Ja, jag ska inte säga att det är jobbigt, men jag märker att jag inte är helt trygg i att jag ser processen komma nu liksom. Det börjar så här sakta. Jag tänkte på det, undrar om jag kommer få någon 50 års liksom kris.
Ja.
Jag vet inte.
Det är bra att du lever med en man som är lite äldre. Han har ju liksom passerat den.
Ja.
Hur var hans 50 års kris? Fanns det någon?
Nej, han är ju så trygg i sig själv liksom, med de grejerna. Nej,
han gick inte upp så här 5 på morgonen och tog på sig cykelbyxorna och cyklade runt på Mallorca. Eller tatuerade.
Porsche eller någonting. Han är rätt cool med de grejerna faktiskt. Och är väldigt mot mig att jag är finast när jag är bara anaturell liksom.
Mm.
Det tycker han verkligen. Mm. Och han säger ju det hela tiden. Att han, åh, du är så fin nu när du är helt osminkad och bara liksom Åsa.
Mm.
Så ja, han är stöttande i det liksom. Men det är bara jag som ska börja tänka annorlunda liksom.
Men skulle du kunna tänka dig att sluta med Botox till exempel?
Inte just nu. Nu trivs jag väldigt bra med det.
Ja.
Men det kan man inte hålla på med forever. Man får väl fasa ut på något sätt. Liksom.
Kan man inte fråga Britt Ekland?
Det är ju också skräcken. Jag såg några bilder på Madonna och det är fruktansvärt. För jag tycker att äldre kvinnor är så vackra.
Mm.
Det är bara att jag har så svårt att se mig själv så. Mm. Men jag tycker att det är så vackert. Liksom. Det är ett liv och man har gått igenom en massa saker. Och det syns ju att man har levt. Det är ju jättefint.
Mm.
Så jag har liksom, egentligen tycker jag inte att, jag måste bara förlika mig med att även jag blir äldre.
Ja, men jag kan verkligen respektera den. Det är på senare år och jag tror det handlar om att det känns som att jag känner mig 50 år äldre än innan jag fick barn. För att det har varit en sån stor påfrestning som också man har tagit stryk av. Liksom, med dålig sömn och mycket oro och såna saker. Så att en dag vaknar jag bara upp och så här, gud, jag har inte sett det här och det här och det här. Och när man väl har upptäckt något, då släpper man ju inte det. Liksom.
I know.
Och det tror jag, visst, folk säger så här, ja men strunta i och lägg pengarna på Botox, lägg pengarna på terapi istället och börja älska dig själv.
Mm.
Men jag kan nog känna att det ena kanske inte behöver utesluta det andra.
Alltså man gör ju så mycket. Var går gränsen då? Varför är det okej att färga håret? Och varför är det okej att göra andra saker? Och det finns ju så mycket metoder och behandlingar som ska vara så här. De här är naturliga, men det ska ju fortfarande påverka ditt utseende så att du ska se bättre ut.
Mm.
Det kan jag tycka är lite dubbelmoral faktiskt.
Mm.
Om man hela tiden ska sträva efter att det ska bli bättre, men det ska just inte vara Botox liksom. Mm. Men jag vet inte. Du vill ju ändå förändra någonting då.
Är inte dubbelmoralen någonting du inte saknar från Sverige?
Det är en av sakerna som... Och Jante är väl inte så jättefräscht heller.
Nej. Och grått väder och...
Nej, den är ju...
Påhittade årstider, för det finns ju typ inga... Det är ju fan grå sörja jämt.
Det finns, ja, precis. Men det finns ju lite såna här konstiga grejer på Mallorca också. De har ju sitt liksom. De klär sig inte efter väder utan efter datum.
Okay.
Det finns så här, i april, då börjar liksom våren. Innan dess kan du inte komma i öppna skor och du kan inte ha blommiga klänningar. Man ser ju en del kommer så här, då är de på semester och så kommer de i blommiga klänningar. Och det kanske är varmt, men det är, majorkinerna går fortfarande i sina pälsar liksom, för att de tycker att det är vinter.
Ja, men det vet jag. Det har jag faktiskt reagerat på när jag varit på semester på Solkusten eller på Mallorca. Mm. Att på Zara så säljer de dunjackor. Ganska tjocka dunjackor.
De fryser ju liksom.
Ja, men det är inte så bra isolering i husen heller.
Nej, och det är mycket fukt liksom, i och med att det är en ö. Och de sitter och fryser och de har reumatiker. Och nej, det är inget bra alltså.
Hur bor ni på Mallorca?
Vi bor högst upp i ett penthouse. Så vi har en jättestor takterrass uppe på vår lägenhet.
Mm. Ja, ni bor i lägenhet. Mm. Var på Mallorca? Bor ni i havet?
Vi bor i ett område som heter Bonanova, som ligger bara ett stenkast egentligen från Palma City. Liksom. Det är väldigt nära. Och det är faktiskt egentligen precis ovanför Can Barbara-restaurangen. Fast uppåt, liksom bergen uppåt.
Mm.
Fantastiskt fint. Jättehärligt område.
Mm. Och sen så har ni en lägenhet i Stockholm också?
Mm. I Vasastan.
I Vasastan också. Men hur skiljer sig en dag på Mallorca då från en dag i Stockholm?
Förutom att det mest är jobb när vi är här och det är mycket spring, så brukar vi alltid säga det både i miljö och jag, att här sitter man alltid och väntar på någonting som ska hända längre fram. Man är så här, men nu har vi ätit frukost, vad ska vi göra sen? Nu ska vi göra det. Och man är alltid på jakt efter någon stimulans. Liksom.
Mm.
Så är det inte på Mallorca.
Och vad beror det på då?
Men jag tror att det är solen alltså. För att vi kan ju bara så här,
vi sitter kvar här i solen typ.
Vi sitter i solen, vi kan till och med jobba i solen. Vi sitter på ett café och där kan vi liksom, man behöver inte vara jätterik för att njuta av livet där. För den här solen påverkar så himla mycket.
Mm.
Det är så fantastiskt. Det är ett helt annat liv. Och sen blir man lite trött av den där solen och så blir det liksom, allt blir lite mer chill och...
Blir det också så att det är lätt att det blir lite mer så här fest än vardag hela tiden när det är det vädret? Eller är det bara så i Sverige för att det är sån liten del? Jag menar, i maj, juni, juli så dricker man ju mer vin än vad man gör kanske i november eller februari. Är det lätt att man slirar lite mer på det sunda livet?
Alltså, vi är väldigt sparsamma med alkohol. I allmänhet faktiskt. Vi dricker inte speciellt mycket alkohol. Jag tror att det du säger har jag sett hos många. Men vi lever inte riktigt så. Dessutom har vi alltid jobbat här. Så att vi är ju inte här. Många som har sitt boende på Mallorca, de har kanske lämnat mycket av sin tid i Sverige. De kanske är där halvårsvis, och när de är där då är de på lite så här semester.
Mm.
Då tror jag absolut att det finns en risk att man hamnar i... När vardagen blir fest liksom.
Mm.
Men vi har aldrig levt så. Vi hamnar aldrig där liksom. Det är inte ett problem.
Nej. Och hur stor procent av året är ni på Mallorca?
Vi är ju skrivna där och bor där liksom. Så att vi är ju öbor liksom helt och hållet. Och sen så gör vi kanske, vad ska jag säga, om vi snittar en gång i månaden kanske är vi i Sverige. Om vi skulle snitta det.
Mm, men det är ganska ofta ändå.
Ja.
Ja.
Och har ju coronan och allt gjort att allting har blivit helt konstigt. Jag var ju här i 10 månader i sträck. Det hade jag inte kanske väntat mig.
Nej, men det kanske var skönare att vara här. För det var lockdown på Mallorca, eller?
Ja, det var det. Ja, den var inte så kul. Men sen när det öppnade upp och så.
Mm.
Så då var jag fortfarande kvar här. För då kom jag inte hem, för då hade jag haft corona. Så då testade jag positivt i en evighet. Jag fick liksom inte bort det där jäkla testet.
Mm.
Så det var lite mäckigt. Så att jag blev kvar här längre än vad jag hade tänkt. Bara på grund av det.
Mm. Sen var det skönt att komma hem.
Sen var det väldigt skönt. Jag tror till och med att jag släppte en liten tår.
Ja, jag förstår det. Vad framåt nu då, 2022. Förutom att ni har massa hemliga projekt.
Mm.
Och sen så vet jag att ni också har någon slags franchising-koncept.
Yes.
För era restauranger.
Ja.
Kan inte du berätta lite om det?
Men vi har ju 2 restauranger i La Perla på Mallorca och de är våra liksom.
Mm.
Men sen så kände vi att om vi ska göra det här på riktigt och vi verkligen ska bredda oss, då måste vi släppa kontrollen lite. Så vi har faktiskt inlett ett ägande av franchiseverksamhet mot de restaurangerna som vi har i Sverige.
Ja, okej. Okay. Och vad franchisar man då?
Vi gör hela konceptet, vi sätter menyn, vi står för allt som restaurangen är liksom.
Mm.
Och franchisetagaren köper ju liksom konceptet, eller hyr konceptet kan man väl säga.
Ja.
Och då får de ju mer eller mindre rätta sig efter det som vi vill. Liksom. För det, vi lever ju i våra restauranger. Det är ju fortfarande, liksom, även om vi inte står som ägare på bolaget, så är restaurangen, känns ju fortfarande som min. Liksom, för det, allt där inne är skapat av oss. Liksom.
Ja, just det.
Och vi har stenkoll på vad som händer. Vi sätter menyerna och vi ändrar liksom det som behövs ändras. Och sådär. Så att vi bestämmer ju liksom hur det ska vara och se ut.
Och då är min första tanke då, om man är perfektionist. Jag franchisar ut någonting jag har satt min kvalitetsstämpel på. Hur kontrollerar jag så att den upprätt?
Sjukt svårt.
Ja.
Mm. Det här är ett litet problem. Nu har det funkat jättebra och de har lyssnat in liksom. Men ja, det är lite bökigt faktiskt. Och ibland får man... Emil är ju nästan ännu värre med att vara perfektionisten. Han klarar inte av ens... Han är ju OCD. Liksom. En liten stol står snett så mår han ju dåligt. Liksom. Där kan jag släppa. Men det han har förstått på sista tiden, det är att han kan inte vara där. Det går liksom inte.
Inte om man ska skala upp sådana.
Man måste släppa vissa saker. Och det är oftast saker som ingen tänker på. Han kan ju vrida en liksom porslinsgrej så här ett halvt varv, eller ett kvarts varv. Och nu känns det mycket bättre. Liksom. Men det är ingen som skulle ha sett det. Det
låter som att han behöver lite terapi också.
Ja, ja, ja. Verkligen.
Men hur säkerställer ni så att det blir så som ni vill ha det? Då?
Vi är ju på plats liksom, och kollar och ser till att det ska funka liksom, hela tiden. Plus att vi... Men nu har jag ju min Anton är ju på en av restaurangerna som restaurangchef. Och han har jobbat med oss sedan han var 16 liksom, så han har stenkoll på vad vi brinner för och vad vi inte brinner för, så att när han ser och hör någonting så larmar han faktiskt direkt. Så vi tar det i
det. Skvallrar han för mamma?
Ja, det gör han faktiskt. Han är ju våra ögon på plats liksom. Ja. Och han smakar av och han är inne i köket och han är jätteduktig att laga mat själv liksom, och är intresserad av råvaror och jätteduktig på vin liksom, sådär. Så att han, när det händer någonting i restaurangen som inte känns bra, så då kan han rätta till det liksom.
Och varför franchisar ni?
För att vi ska kunna göra fler restauranger. Mm. Det går inte att äga och driva och skapa nytt så här många som vi vill göra.
Ja.
Vi vill ju finnas runt om i landet liksom.
Mm. Och vad är det slutgiltiga målet? För ni har ju också egna viner och andra produkter. Mm. Ni har skrivit en bok, jag vet att du vill skriva en till.
Ja.
Ja, jag vet också att du skrev den boken i anteckningar på mobilen. Ja. Det är helt sjukt,
ja, det är ju...
att skriva en bok i sina anteckningar.
För då låg jag på nätterna i telefonen och skrev. Så jäkla amatör.
Hade du en redaktör för den boken?
Ja, Stephanie, hon var helt trött på mig att jag skickade. Ja. Jag bara, nu kommer ett stycke till här.
I anteckningarna på telefonen.
Ja, det var verkligen så. Hon var väl inte alltid jätteglad. Men vi hittade vårt sätt att funka och jobba ihop. Liksom. Så det, till slut så blev det rätt.
Ja, Och du vill skriva en bok till då, och ni vill göra så mycket. Vad är liksom, vad är visionen för...
Vet du, just nu så, vi pratar om det Emilie och jag, och jag tror inte att vi har något mål. Det ska man nog ha. Vi kanske bara ska sätta oss och bestämma vart vi vill gå liksom, så kan man ju ta ett nytt mål sen. Men just nu som det är, då har vi bara kört. Allt som vi tycker är roligt, det gör vi liksom. Så, ja. Jag får fundera på lite vart man vill komma kanske.
Och sen jobbar ju du lite som influencers också. Influencer. Och gör samarbeten. Du har tagit fram en smyckeskollektion för Mockberg. Ja, och men man ser lite betala samarbeten i flödet. Hur stor del av din yrkesverksamma tid är det? Är det på hobbynivå eller?
Ja, det skulle jag säga. Och lång tid så sa jag att jag absolut inte kan ta mig själv som influencer. Jag vill liksom inte gå in i det rummet liksom.
Nej.
För jag har egentligen bara visat det som jag tycker är fint eller bra eller står för. Jag har varit väldigt, väldigt liksom, noggrann med och vad jag pratar för. Liksom, när jag pratar om en hudkräm till exempel, då använder jag den för att jag tycker att den är bra. Liksom. Jag vill att alla ska tro på det jag gör, liksom, för det är viktigt för mig, igen, att det är bra liksom, det ska vara toppa så, att, det kändes inte som att man, jag kunde inte se mig själv som en influencer, men det är ju det man säger att jag är, så att jag får väl bara liksom,
I hate to break it to you, you are
nej, men det tar,
det är väl såklart en fantastisk liten så här sidoinkomst.
Ja, det är jätteroligt, det är ju faktiskt ganska kul också. Jag tycker att det är kul. Så ja, nej, men det tar ju några timmar liksom, och det, framförallt så själva samarbetet i sig kanske inte tar så lång tid, men efter liksom, det är mycket som ska tas hand om, det kommer frågor, det är folk som undrar saker, hur funkar det här, och så ska man sitta och svara liksom alla följare och sådär, och jag är ganska duktig tror jag på att göra det. Jag vill gärna finnas tillgänglig liksom, om någon vill fråga något och sådär.
Mm. Att ta klivet in i offentlighetens ljus, det gjorde du ju när du träffade Emilio såklart, men har gjort än mer nu.
Mm.
Du prydde ju tidningsomslag Amelia senast, va?
Jo.
Ja, och ja, men får mycket medial uppmärksamhet och lever ju också i en av landets mest mediala familjer. Hur är det för dig?
Så jag har ju lite svårt att förstå det här ibland, att det är så. Jag var på H&M, så kom en tjej fram till mig och slängde sig om halsen. Och hon bara, gud, hur är du här?
Mm.
Och jag, nej men gud, det är så svårt. Det är så svårt att förstå.
Tycker du det är jobbigt att bli igenkänd? Eller är du
nej, alltså okay både med det? Och. Jag kan tycka att det är jobbigt om vi kommer till något ställe och folk riktigt, verkligen på riktigt vänder sig om. Det kan jag tycka är lite jobbigt fortfarande.
Mm. För jag tänker på Mallorca, har ju du varit liksom en offentlig profil länge, men det är ju på grund av era restauranger. Idag så kan jag tänka att många känner igen dig lika mycket från andra mediala sammanhang som att man vet att du är medgrundare av La Perla och Scarpetta.
Jag har verkligen inget bra svar på det, för jag tycker fortfarande att det känns så ovant för mig. Liksom. Jag är fortfarande en bonna tjej liksom, någonstans. Så det är lite ovant att man ska känna, och just det här att man ska säga att man är kändis, det är fruktansvärt. Jag vill helst inte ens, jag vill inte ens ta det i munnen, det känns konstigt.
Men det var ingenting som du, när du träffade Emilio, det var ingenting som du kände så här, det här vill jag inte ha.
Nej, inte så. Inte att jag liksom sa nej till det, men jag... Alltså när vi träffades, då var ju barnen ganska unga. De var ju tonåringar. Små tonåringar.
Mm.
Så deras extrema hype kom ju långt senare.
Jag pratade om Bianca och Benjamin då.
Precis. Så att det fanns aldrig så här, gud, ska jag gå in i det här, att det är jättestort. För att Emilio levde på Mallorca. Det var inte så mycket sus om honom.
Tvärtom försökte väl han mer att inte ha så mycket sus omkring sig.
Precis, exakt. Han ville ju bort från allting. Så, nej men, jag satt aldrig och tänkte så här, nu kommer jag bli jättekänd. Nu kommer alla veta vem jag är.
I made it.
Nej, det var verkligen inte så. Liksom. Det var väldigt lågmält, skulle jag säga. Sen har ju de alltid varit kända och alla vet vilka de är och sådär.
Mm.
Men den här superhypen kom ju betydligt långt senare sen.
Mm.
Och då hade jag hunnit vänja mig kanske lite.
Ja, jag förstår. Samtidigt så skulle jag väl säga att hans kändiskap och det som ni har omkring er gör ju också möjligt för er att förverkliga era drömmar.
Ja.
Det ger ju en gräddfil in i rampljuset.
Absolut.
Och att folk får veta vad ni håller på med. Och det har ju ni ju förvaltat väl.
Aha, så att, kanske. Ja.
Ja, med allt ni håller på med, skulle jag säga.
Ja.
Som sitter utifrån och tittar på.
Ja.
Och själv då, ditt eget skapande. Du har ju gjort en kollektion för Mockberg.
Mm.
Och nu så håller ni på med hemliga koncept. Har du något annat sådär? Du är ju utbildad sömmerska. Ja, har du liksom så här några kreativa drömmar du vill göra?
Så mycket roligt som jag vill göra. Allt kanske man inte ska göra heller. Det går inte att pusha det där för hårt. Liksom, för då känns det lite som att man vattnar ur sig själv.
Mm.
Så det där är också en balansgång, så att det fortfarande ska kännas liksom fräscht och bra hela tiden. Så man får välja med omsorg. Men jag jobbar jättemycket med Hallberg, så gör lampor och grejer.
Ja.
Så det kanske kommer något snart.
Mm. Spännande. Och du har också fått mycket uppmärksamhet för din inredning. Du har renoverat din sons lägenhet.
Mm.
Och du har gett Bianca med inredningen av hennes lägenhet, och du visar upp ditt hem. Man kan inte anlita dig som konsult.
Förr kunde man det, men inte nu längre. Nu hinner jag faktiskt inte. Även om jag skulle tycka att det var väldigt roligt, så har jag liksom inte tid. Det går inte. Jag har tackat nej till så många roliga projekt för att jag faktiskt inte hinner.
Nej.
Det är lite synd.
Det är bra, man ska försöka välja så att man hinner med allt annat också. Ja. Så man behöver få må bra.
Ja, och sen så just nu så känns hela den här restauranggrejen så levande och så liksom on fire. Så att Det går liksom före allt annat, för att det är verkligen det roligaste jag vet.
Ja, och ni är ju också, ni öppnade ju La Perla i Sverige mitt under brinnande corona, eller precis innan, va? Ja, och den har ju ändå flugit och gått som tåget.
Det är helt otroligt
faktiskt. Och Skarpetta går som tåget också, vad jag förstår. Nu är ju folk verkligen sugna på att gå ut och unna
ut
sig
och lufta sina vingar, vilket är helt förståeligt.
Ja, det är en bra tid. Lycka till med att få tag i personal bara.
Ja, det är ju ett ständigt problem. Om någon vill ha jobb så kom till oss.
Ja, exakt. Och om man vill komma i kontakt med dig, då skriver man till dig på Instagram, eller?
Ja, det går bra.
Mm.
Det går bra.
Åsa, tusen tack för att du ville komma och gästa Livshjulet.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ta hand om dig.
Du med.
Hej då.
Just det här att man ska säga att man är kändis. Jag är fortfarande en bonnatjej.
Podplay. En del av Power Media.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.